Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu är det avsnitt 233 och det tar liksom aldrig slut. Så många kvinnor och lika många frågor och frustration över att inte hitta svar som gör en klokare. Och jag har länge önskat ett övergripande avsnitt som handlar om hormonbehandling och tar upp det mesta ur alla olika tänkbara aspekter. Allt från när, hur, varför, biverkningar, cancerrisk, olika former av behandlingsalternativ, hur ska man veta om det är klimakteriebesvär eller något annat. Så jag är otroligt glad för att nu ha en av de bästa, mest erfarna och kunnigaste läkare vi har i Sverige när det gäller just hormonbehandling. Natalia Cruz. Det är ett extra långt avsnitt med svar och resonemang som är riktigt viktiga. Kanske är det här ett avsnitt av Klimakteriepodden som kommer förtjäna mest lyssningar. Så varmt välkommen att lyssna och dela gärna, sprid och kommentera så att vi kan göra skillnad på allvar. Tusen tack! Då Natalia Cruz vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Det är spännande att ha dig med. Specialist i gynekologi, du finns på Capio i Solna. Du är ordförande i arbetsgruppen Endokrin på Svensk förening för obstetrik och gynekologi som har varit tongivande för SFOGs riktlinjer. Och du är en väldigt uppskattad kollega.
Tack.
Och så är du väldigt uppskattad av dina patienter. Och jag är väldigt imponerad av dig för att du både forskar och jobbar hårt med personer som är dina patienter. Och du är också väldigt engagerad i alla de här olika riktlinjerna. Både för Region Stockholm nu och du har varit engagerad i Läkemedelsverkets riktlinjer och SFOG såklart. Så att, och du hör ju till, vad jag måste säga, den yngre generationen.
Sådär, ja, men så är det ju 50 faktiskt.
Du är nästan 50, men du hör ju till den här generationen som en del av dina äldre kollegor kallar för den förlorade generationen som inte har fått jobba med hormonbehandling så mycket.
Exakt, det håller jag med. Det håller jag med för att, under läkarlinjen och, får jag berätta lite, kanske lite
spontant? Ja, det är fantastiskt.
Att när jag blev läkare och sen började jag göra min ST, det var det som var fascinerande för mig, att hormonell behandling var typ vardagsgrej som kanske som sertralin idag, SSRI. Jag vet inte, det är svårt att jämföra, men jag är utbildad i Argentina. Jag kom till Sverige i januari 2001, exakt. Så, och det var precis för att forska mer estrogen och kärlsjukdomar. För det var då när det var på tapeten att kvinnorna som använde hormonell behandling hade lägre risk för kärl- och hjärtsjukdomar. Det var ungefär som vi säger idag, 20 år efter. Och vi hade jättebra resultat och det var, så kom som gästforskare. Och sen efter typ 6 månader, jättefina resultat. Och då kunde man se, wow, det här kärl, otroligt bra effekt. Och så vidare och så vidare. Och sen blev jag, började jobba med små kärl från män. Så det var blommande forskning upp till vid studierna. Och då kunde man, det var inte så lätt att söka pengar för att fortsätta med forskning inom kärlsjukdomar och estrogen, såklart. Det var inte förbjudet, men nästan. Så är det med forskning ibland. Det är inte, aldrig en motorväg. Man måste gå genom fram och tillbaka. Men jag kan säga att jag fick en bra utbildning. Sen forskade jag under 5-6 år. Disputerade. Och apropå disputation, det var inte som vi tänkte i början, för att det var inte så mycket att forska med kärl och kvinnor då. Det var som sagt att prata om estrogen var nästan förbjudet. Och sen när jag började som läkare då upptäckte jag, men nu är det ingen som använder hormonell behandling. Vad har hänt i hela världen här tills nu?
Ja. Du, vi ska prata lite grann om hormonbehandling, eller ganska mycket om hormonbehandling här idag. Jag har länge velat ha med dig, men jag har inte riktigt hittat den här ingången förrän nu. För att jag är nyfiken på, det är många av de här professorerna och duktiga personerna som har varit med och pratat om hormonbehandling. Men det är inte alla som är ute och jobbar med kvinnor, så därför så är det väldigt viktigt att ha någon som du som både är modern i ditt synsätt och har jobbat mycket med kvinnan på riktigt så att säga under ett antal år. För det förekommer ju mycket oro, det är mycket egna uppfattningar och en hel del diskussioner i olika grupper på nätet. Och jag tror att vi skulle kunna bidra till att lugna en del missförstånd och kanske klara ut en del saker. Och då är det ju också så att det kommer ständigt in en massa frågor om hormonbehandling till Klimakteriepodden, och jag kan ju absolut inte ta på mig någon medicinsk hatt och börja råda kvinnor i tid och otid och mycket sådär med personliga frågor, och det kommer vi inte kunna svara på här nu heller. Man måste hitta en uppdaterad läkare och diskutera sina egna utmaningar med, och det är väldigt, väldigt viktigt med vad man har med sig i bagaget, för de flesta kvinnor som kommer till klimakteriet i normal ålder har ju lite med sig. Men jag har ändå försökt sammanfatta och sätta ihop en del frågor som är liksom återkommande. Och kan vi börja med att prata om rädslan för hormonbehandling? För den är så vanlig.
Mm, ja, det ser man här på mottagningen också. Trots det är mycket tack vare er och media. Det här lugnar sig lite grann, men förfarande sitter på något sätt det här med... och jag antar att du pratar om bröstcancer. Mm. Det är det som,
ja, det är väl det som de flesta kvinnor liksom tänker, ja, på.
Ja, exakt. Och det här det är en allmän tro som har sitt ursprung precis på det här studiet som jag nämnde. Det här är V-studierna som kom 2002. Och det statistiken byggde på studien som var kvinnor mellan 50 och 80, 79 års ålder. Och de flesta hade börjat med hormonell behandling sent i livet, sådana som inte framgick i media. Och tyvärr spreds helt felaktigt information. Till att börja med, det var inte bröstcancer den stora nyheten, utan det här risk av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Om man började med behandlingen senare i livet, vill säga ungefär 10 år efter sista mens. Och också relaterat till fetma, till övervikt. Men det framgick inte i media. Sen det här med bröstcancer, det är lite olika och det är mycket svårt att tolka. Men om man säger på det här, det är en studie, kvinnorna som hade bara estrogen, och de flesta hade inte den där bioidentiska estrogen som alla pratar idag, som är den enda estrogen som finns här i Sverige. De hade det här syntetiskt, men ändå, de hade inte ökat bröstcancerrisk. Men det här risken framkommer kanske efter 5, 10 år. Men det finns som sagt, det är svårt att tolka. Det finns många olika studier. Men sammanfattning kan man säga att om man använder hormonell behandlingen, man har en lägre risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar framför allt. Och sen själva dödlighet i bröstcancer är inte högre, tvärtom. Däremot risken att insjukna i bröstcancer är lite högre. Ungefär efter 5 år med kombinerat hormonell behandling. Och den här frågan kommer varje dag. Jag har jättemånga patienter med hormonell behandling. Jag brukar säga så här, ganska, det är svårt att sammanfatta all kunskap på 20-30 minuters samtal. Men jag brukar säga så här. Om man sitter här i mitt rum och har 1000 kvinnor idag som är 50. Om man träffar alla 1000 kvinnor om 5 år. 14 kommer att ha bröstcancer. Mm. Om 1000 kvinnor som vi har idag här har kombinerat hormonell behandling istället för 14. Ungefär 18-20 kvinnor kommer att ha bröstcancer. Dock inte mer dödlighet.
Så det viktiga är helt enkelt att säga, okej, risken ökar med mindre än 1%. Ja, pyttelite. Men dödligheten ökar inte.
Nej, exakt. Och varför ökar inte dödlighet? Det är också mycket som framgår och mycket som pågår. Men man kan säga att kvinnor är på något sätt att under utredningen, att de går snabbare till läkaren eller att cancer som kommer under tiden är på något sätt snällare. Det vet man inte exakt. Men sammanfattning, det som är viktigt att livskvalitet. Man behöver sova, hon behöver bättre livskvalitet, så det är värt att använda hormonell behandling. Och sen alla andra positiva effekter som hormonell behandling bidrar till, som är det inte våra livskvalitet och så, det är också att man har lägre dödlighet allmänt, lägre dödlighet för till exempel tarmcancer, osteoporos, benskörhet.
Natalia, jag tänker att när man träffar en läkare så hinner man ju, precis som du själv nämnde här nu, det är inte så lätt att få svar på alla frågor, och så kommer det frågor allt eftersom, och så läser man bipacksedlar och så blir det, så pratar man.
Träffar apotekaren som har en annan åsikt.
Ja, och så pratar du med en väninnan eller så pratar du med någon annan och så får du det här, va? Så jag tänker nu har jag några snabba korta här som jag tänker att vi ska ta korta svar på så gott det går. Och då börjar vi med, hur lång tid tar det innan man får effekt när man startar en systemisk hormon- eller östrogenbehandling? Det vill säga, man tar det genom huden eller man tar det som tabletter?
Det är ganska snabbt kan man säga. Jag brukar säga efter 2-3 veckor börjar man känna effekt. Och sen är det också beroende på om det är transdermal. Det brukar vara lite snabbare, men det har att göra också med metabolism, så alla har olika
ämnesomsättning.
Men man kan säga exakt att efter 3-4 veckor då börjar man inse skillnad. Några patienter ser det direkt efter en vecka. Jag brukar ha en telefonuppföljning efter 3 månader.
Hur mycket ska man själv, eller kan man själv laborera med styrkor?
I första hand rekommenderar jag att man inte gör det, såklart. Sen förstår jag att man är sugen ibland för att man mår bättre. Att trappa ner är inte något problem, men att gå upp i styrkan, det beror på om man har en kombinerad behandling, för att det går hand i hand. Det är lite basic som jag säger, att det är estrogen som hjälper mot klimakteriebesvär, men man måste kombinera med gestagen eller progesteron för att skydda mot livmodercancer. Så man kan inte gå upp båda med estrogen, för annars låter man risk för antingen blödningar eller livmodercancer helt enkelt. Det är väldigt sällan man har det.
Hur, när vi kommer till olika appliceringsformer då, vi pratade rena transdermal, det vill säga att man får gelspray eller plåster som man tar då genom huden, eller att man tar oralt, det vill säga man sväljer någon form av piller. Hur stor skillnad är det på dem och vad är att föredra?
Det också beror på patienten, men om en kvinna är frisk normal vikt, då kan hon använda vilken hon vill och som känns mer bekvämt. Tabletter, plåster, gel, vilket som. Däremot om kvinnan har till exempel diabetes eller någon annan sjukdom som kan vara lite mer riskabel för kärlsjukdomar, då är det transdermal som man rekommenderar. Och skillnad, vad menar du, på vilket sätt? Om det blir snabbare effekt eller?
Nej, men om det finns någon anledning att föredra det ena eller andra, precis som du är inne på nu, att för vissa
jo,
kvinnor...
Jo, om man har risk för kärlsjukdomar, då är det bara transdermal som man kan använda.
Och kärlsjukdomar skulle till exempel...
Blodproppar.
Mm.
Kvinnor som tidigare haft blodproppar kan inte använda estrogen i tablettform. Då är det bara transdermal.
Mm. Okej. Okay. Och i övrigt, finns det någon för- eller nackdel på det ena eller andra, utan det är helt enkelt bekvämligheten man pratar om?
Exakt. Mm. Exakt. Och sen det precis tvärtom. Ibland börjar man med plåster och sen upplever patienterna att de har eksem och då byter man till tabletter.
Mm. Sen skulle jag vilja prata lite om vanliga biverkningar och ovanliga biverkningar, för det är ju så att när du läser då den här bipacksedeln så kan man... men det är många kvinnor som blir rädda.
Jag förstår, jag blir också rädd när jag läser. Bieffekter, de vanliga som kommer ganska, eller när man börjar med behandling är...
Och nu pratar vi inte om de positiva biverkningarna, utan nu pratar vi om de
negativa. Nej, de negativa. Och det är så roligt, för att man ringer efter 3 månader och säger, uff, jag har så mycket ont i bröstet och så. Och jag fick en blödning. Okej, har du vallningar? Inga vallningar. Jag mår jättebra. Jag kan sova. Okej, men då börjar jag få det positiva. Jo, tyvärr finns en stack av bieffekter. Och det är det med väskretention, lite småblödningar kan man ha. Och det här bröstspänning. Men det är övergående efter 2-3 månader.
Jag upplever att många kvinnor själva lastar in väldigt mycket i behandlingen. Man kanske börjar känna efter väldigt, väldigt mycket. Och då plötsligt så kan man uppleva och känna massor med olika saker. Som kanske inte alltid går att hänföra till just hormonbehandlingen.
Ja, jag håller med. Sen alla personer är olika. När vi säger dem som så ämnesomsättning. Samma sak med Ipren, Alvedon. Man kan känna olika bieffekter, men... Som jag ser det här i min vardag kan jag inte säga så mycket mer.
Nej. Behov av slemhinnemätningen då? Hur ofta och när ska man göra det?
Intressant att du tar med det här aspekten. Om man säger så här basic. En kombinerad behandling som innehåller gestagen. Det här klassisk behandling. Typ Activel, Cliovel. De som innehåller gestagen. Och det är kontinuerligt, betyder att alla tabletter innehåller samma hormon, östrogen och gestagen. De minskar risken för livmodercancer. Det här är basis och alla basic. Och alla är överens. Så kombinerad hormonell behandling med gestagen minskar risk för livmodercancer, endometrisk cancer. Och då behöver hon inte komma så ofta till läkare för att mäta livmoderns slemhinna. Tvärtom, hon har ett skydd mot livmoderns endometriska cancer. Däremot om man har blödningar varje månad eller varannan månad. Och om man inte använder gestagen, men när man använder progesteron eller dihydrogesteron. Då måste man följa, i början rekommenderar jag kanske 6 månader, 1 år. Och sen när man ser att slemhinnan ser tunn ut, då kan man släppa patienten och behandla på samma sätt som de andra.
Mm. Och i de här nya riktlinjerna som har kommit från Läkemedelsverket, då säger man ju till och med, och det hörde vi också Vivica Odlind, senior expert på Läkemedelsverket som också är gynekolog, prata om att nej, men det räcker med 5 år, man behöver inte, eller överhuvudtaget inte, såvida det inte kommer någon form av blödning.
Mm. Jo, för att man vet att en kombinerad behandling skyddar mot endometrisk cancer, och om man har hormonspiral, till exempel Mirena, då har man skydd mot livmodercancer. Så i praktik, i teori förlåt, skulle man inte behöva titta med ultraljud. Jag har en ultraljudsapparat hos mig, så för mig är det inte något stort problem. Men man behöver inte, om man inte har speciella blödningar och så. Sen såklart om man vill fortsätta med hormonell behandling efter 3-5 år, då är det bra att göra en koll, att ta en ultraljud. Okay.
Mm. Nej, men för den stora grejen är ju nu att om primärvården skriver ut hormonbehandling så har ju de inte tillgång till den typen av utrustning som ni gynekologer
har. Det behövs inte göra ultraljud, absolut inte.
Nej. Och då kommer vi till blödningar, du har redan berört det. Vad är normalt och vad är inte normalt framförallt? Vad ska man söka för?
Jo, framförallt måste man säga att om man har endometrisk cancer, det är väldigt snäll cancer kan man säga. Jag vet att det inte är så roligt att ha cancer, men det inte är så komplicerat. Vad är det normalt? Oh, det är också svårt, för att det finns kvinnor som är vana att ha mens, rikliga menstruationer hela livet. Så till att börja med, man rekommenderar att man har inte mellanblödningar, att man blöder mitt i cykel. Och generellt kan man säga att blöda mer än 6-7 dagar är det jättemycket. Då avråder jag, i så fall byter man till någon annan preparat. Gestagen eller Mirena spiral.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag tänker så här, att det är ju väldigt vanlig uppfattning att naturligt och bioidentiskt progesteron är bäst. Men det finns ju massor med olika varianter och allt passar inte alla. Du har redan nämnt några exempel här på att det kan vara det ena kan passa bättre och det andra kan passa bättre. Hur ska man som kvinna veta att man har fått de alternativ som står till bud så att det är anpassat efter en själv?
Ja, exakt. Jag brukar säga så här, varje kvinna är unik, så man måste skräddarsy behandling till varje kvinna. Och det säger jag alltid, för att det är många som säger, men min kompis, min syster, min, ja. Och alla vi är olika. Så i första hand måste man komma överens. Vill hon ha blödningar varje månad? Blöder hon mycket allmänt? Jag vet inte om jag skulle satsa på en behandling som innehåller progesteron. Däremot om en kvinna har verkligen bra, haft till exempel gestagenbehandling om inte mådde bra, då blir det bättre att välja till exempel dihydrogesteron eller progesteron. Jag vet inte om jag svarade din fråga.
Nej, men jag tänker på vad betyder inte må bra? Hur ska man så att säga veta vilket som är bäst för en som individ?
Jo, till att börja med, om man inte lyckas med att dämpa klimakteriebesvär, då är vi på fel spår. Det är första som man, men har du vallningar, det som jag sa i början, jag har lite bröstspänning men inga vallningar, jag kan sova jättebra, jag mår jättebra, men då så. Då är det positivt, sådana små bieffekter kommer att försvinna. Men om patienten säger att till exempel vallningarna är borta men fortfarande sover dåligt, lite nästämhet, typ PMS och så, då måste man göra sådana små justeringar. Antingen byter man den estrogendelen, ökar med, till exempel, man brukar börja med den lägsta dos. Kan man gå upp i styrkan eller byta den progesterondelen?
När du börjar behandla en kvinna, vad utgår du ifrån? Är det din egen uppfattning eller har du alltid diskussion beroende på hur man är? Eller hur gör du?
Jag brukar alltid fråga patienten vad hon vill.
Men det är inte jag så lätt inte. Att veta vad man vill.
Nej, jo, varför inte? De har sina egna kvinnor, läser mycket nu. Jag brukar säga, jag tycker att du skulle bla bla bla, men om du vill testa den andra, varför inte? Men kvinnor, jag tror att det kvinnan skulle kunna börja välja. Såklart, om hon säger, jag blöder varje dag, 10 dagar i månaden, jag vill inte använda typ gestagenbehandling. Då måste jag säga konsekvenserna. Men jag brukar vara ganska frikostig med patientens vilja.
Mm. Och just det här med bioidentiskt progesteron, så nu får du rätta mig om jag har fel, men min uppfattning är att det kan vara svårt att behandla just i perimenopausstadiet innan menopaus, det som populärt kallas för förklimakteriet, som ni gynekologer inte kanske älskar som ord, men alla som lyssnar här vet precis vad jag pratar om då. Varför skulle då det här bioidentiska eller naturliga progesteronet kunna vara svårt just i det här skedet?
Du menar att använda bara progesteron eller progesteron i kombination med
estrogen? I kombination till att börja med. Jag tänkte komma till det här med att använda bara progesteron också.
Aha. Nej, jag ser inte någon emot att använda i kombination under tiden man har en blödningskontroll. Som sagt, i sammanfattning kan man säga så här, man kan inte blöda mycket eller ha mellanblödningar. Om patienten vill ha mikroniserad progesteron, det får hon, fine. Men efter 3 månader brukar jag ha en koll och hon säger att jag har blött jättemycket, 7-10 dagar. Då kan man inte fortsätta med, även om hon trivs då. Hon kommer att hamna i järnbrist. Och det som jag säger, patienten får välja under min råd på något sätt, då när jag kommer in i bilden. Men man kan ge sekventiell behandling under det här perimenopausal period som du säger. Nej, jag ser inte ingenting emot.
Nej, men just det här att gestagenet är lite kraftfullare och har man mycket mellanblödningar eller stora blödningar generellt, så kan det vara ett bättre alternativ.
Mycket bättre. Och hormonspiral 100% bättre såklart. Det är lokal behandling och man inte har risk för blödningar.
För just det här är ju ett lite problematiskt, att gulkroppshormonet är ju det som ger vika först. Det är ju det som vi tappar innan vi slutar blöda så att säga. Vi har en oregelbunden ägglossning och därmed har vi då inte ett progesteron som liksom fungerar som det gör i en fertil cykel. Mm. Och då är det ju många som då tycker att man borde bara behandla med progesteron eller gestagen i den här tidiga svängiga fasen. Och vad händer, dels vad säger du om det och vad händer, eller vad händer om man tillför östrogen också?
Jag håller med att det är lite komplicerat att behandla. Till att börja med, för att det finns inte något vetenskapligt underlag, helt enkelt. För att använda det som du berättar om, att man har lite att progesteron börjar gå ner lite snabbare och så. Det kan leda till blödningar eller mellanblödningar. Men om det är bara den här delen av cykel, kan man säga, progesteron som orsakar att kvinnan mår dåligt. Det kan vi inte säga. Det har funnits jättemånga studier med progesteronbehandling, till exempel när man pratade om PMS på 80-90-talet. Och man har absolut inte hittat någon förbättring på PMS. Så att använda det här progesteron, bara progesteronbehandling, innan man kommer in i menopaus, det som du kallar för förklimakteriet, jag brukar säga perimenopaus eller premenopaus. Det finns tyvärr inga studier som man kan lita på. Det finns inga. Så jag förstår, jag har patienter som vill ha behandling eller som köper progesteron. Det finns receptfria progesteron i många länder. Men det finns inga studier som kan visa att man mår bättre av att använda bara progesteron. I så fall måste man behandla, till exempel om man har en blödning. Då är det såklart att man måste behandla med gestagen, men det är mer blödningar på grund av man har det här mycket mer estrogen i den här fasen. Och då bör man eventuellt behandla med gestagen och sen följa upp med ultraljud. Men när man pratar om den psykiska delen, det finns som sagt inga studier som man kan säga, ja, men då måste man behandla med progesteron. Absolut inte.
Nej, och här kommer ju då egna...
Tyvärr, annars skulle vi alla, jag skulle köpa det.
Och om man nu gör en kombination i den här tidiga svängiga fasen med ett östrogen tillsammans med ett progesteron eller gestagen, vad händer då?
Men vad är målet för behandling på din patient som du nämner, Åsa? Är det att patienten mår dåligt? Varför kommer hon till mig?
Jättebra fråga. Jag antar att de flesta kommer för att de antingen mår dåligt.
Okay.
Att de inte känner igen sig själva. Att de har mycket av de här psykiska påverkan. Sömnen är ju ofta det som börjar svaja innan man ens får vallningar. Du kanske har nattsvettningar i och för sig. Men just vallningar, det här kognitiva, är ju väldigt många som får
mörsvängningar. Det här dimma, att man vaknar och har ont i kroppen. Jo. Som sagt, det låter som vi är lite fikantiga, vi som kommer kanske, vi har jobbat inom forskning, men tills man inte ser någon evidensbaserad studie, man kan inte säga att, i alla fall jag kan inte rekommendera en behandling som jag inte har sett evidens på. Så i det fall som du säger, din patient, jag skulle använda sekventiell hormonell behandling, estrogen i kombination med gestagen eller progesteron, vilket som.
Men är det inte risk att man ökar på östrogenet då, så att man får för mycket östrogen? För du har ju ett svängigt östrogen.
Det här är för mycket, för lite, för det är också en oj. Nonsens. Jag tycker det finns inget tillstånd i gynekologi som heter det här östrogendominans. Absolut inte. Det finns inga definitioner om hur högt stradiol får vara i tidig follikelfas till exempel. Så det finns som sagt inga studier som kan påvisa att man ska använda progesteron när estrogennivåerna får vissa nivåer. Så det finns inga studier. Så jag förstår att det kanske funkar hos en person. Men man kan inte dra slutsatser på att du behandlar en kvinna och mår bra. Och sen, och jag kan tillägga det här med progesteron, för att det är mycket prat och jag har här på mottagningen också. Vi måste komma ihåg att progesteron binder till sådana receptorer som heter GABA. Som är någon hjärna som gör att man sover bättre på exakt på samma sätt som benzodiazepiner. Apropå, jag hade en patient nu för några veckor sedan. Så vi började med estrogen och progesteron. Jag kommer inte exakt ihåg när. Och sen bytte vi till hormonspiral på grund av blödningar. Nu kommer hon tillbaka efter ett år. Mycket nöjd med behandling. Hon hade haft friskott och fick oxaskand.
Förlåt, hon fick...
Oxaskand, benzodiazepiner, smärtlindring.
Okay.
Och det är så, det som kom ihåg, för att det är samma sak som jag säger nu. Och hon sa, och jag saknade min utrogestan, för det var exakt samma effekt, det här lugnande effekt, när man sover bättre. Men det har inte att göra med själva progesteron, det har att göra med sådana GABA-receptorer, med sådana signalsubstanser som bildas i hjärnan. Vad jag menar är att man kan inte behandla välmående bara med progesteron, för att man vet inte vilka konsekvenser kan man ha allmänt. Vi måste komma ihåg att hormonerna är potenta preparat. Det är ingenting att leka med. Tråkigt, men så är det.
Så att då skulle man ju kunna tänka sig att man köper GABA istället då?
Ja. Kanske. Jag vet inte om man kan köpa.
Men det kan man. Jag vet att man kan det. Det har vi haft med tidigare avsnitt här.
Det som jag menar är att det finns också mycket placeboeffekt. När en kvinna känner sig lyssna. Att förtroende för behandlande läkaren eller barnmorska. där vinner man väldigt mycket. Kvinnor som känner sig frustrerade efter att ha börjat en behandling hos, jag vet inte, sådana här coacher som finns på nätet eller inte vet jag vad de heter. Och efter flera månader känner, jag kommer tillbaka till rutan ett, kan man säga, det här placeboeffekt och det här effekten från progesteron eller vad de använder, det är borta. De kanske känner sig lurad. Sen finns också bieffekter av progesteron, man känner sig trött, det vet man. Mensrubbning, alltså det är som en ond cirkel, man vet inte, de vet inte varför mår de dåligt. Om de mår dåligt för att de har använt progesteron eller för att de avslutar med progesteron. Jag tycker att det är, jag mår jättedåligt när jag har sådana patienter. Jag känner mig, hur kan de hamna i sån frustration? Att de har varit på något sätt, jag vet inte, lurat kan man säga. Men det är, som sagt, man kan inte leka med hormoner.
Nej, men en fråga som jag tycker är knepig, det är ju det här med att tillföra östrogen när du redan har ganska mycket östrogen i dig själv. Då brukar man ju prata om, även om du inte gillar ordet östrogendominant, så får vi väl säga då att man har mer östrogen i förhållande till balanserande progesteron. Och därmed så kan man då få de här svängningarna som kanske då gör att östrogenet är obalanserat högt, vilket då kan skapa till exempel bröstspänningar. En del kvinnor upplever att de blir lite så här stissiga, kanske drar på sig vätska. Vad är det för biverkningar då?
Men det kan vara själva balansen. Det behöver inte vara bara att progesteron har dippat ner, för att östrogen går också ner, upp och ner. Som sagt, det finns i dagsläget inte, man skulle behöva ta prov varenda dag under 3 månader för att veta hur man hamnar. Jag skulle jättegärna veta mycket mer, men i dagsläget kan man inte säga att för att lägga till progesteron kommer man att må bättre. Absolut inte.
Så att egentligen vad du säger nu är att i den tidiga fasen så måste man titta på vilka symptom man har. Vad är det man försöker behandla?
Exakt.
Och vad upplever man att man är de pressande grejerna för livskvaliteten? Och
exakt.
Så måste man försöka hantera eventuellt stora blödningar. Det är liksom en annan faktor. Och är det bara bara inom citationstecken ett kognitivt mående som stör en, till exempel då humörsvängningar, hjärndimma och så vidare. Vad gör man med den kvinnan?
En hormonell behandling, östrogen, progesteron. Båda. Eller gestagen eller Mirena.
Okej. Okay. All right. Och om man då mår dåligt, om man misstänker det, att det inte försvinner de här olika känslan, man mår helt enkelt inte bättre eller man får någonting, vad gör man då då?
Sådana besvär som du berättade, de är ganska diffusa besvär. Det kan ha att göra också med allt. Problem med sjukdom, stress, covid, post-covid, you name it. Så om man inte mår bättre med estrogen och progesteronbehandling, då kan det betyda att patienten har en annan, något annat problem. Att det kan vara stress. Eller man kan behandla vad, kan man säga, allt som gäller menopaus eller premenopaus med hormonbehandling, men inte allt. Det här klassiska att man tappar hår till exempel. Det kommer inte bli så mycket bättre med estrogenbehandling. Lite bättre kanske. Men om man har tappat mycket hår eller så, det är man på något sätt över, man måste ta avdramatisera det här med estrogenbehandling. Det hjälper en viss del, men inte allt. Viktuppgång till exempel. Man går inte ner i vikt med estrogenbehandling. Det blir bättre ämnesomsättningsinnehåll, men man går inte ner i vikt. Så är det tyvärr.
Nej, men det är ju det här som är så fascinerande tycker jag. Desto mer jag lär mig i alla fall, desto mer komplicerat blir det här.
Jag håller med.
Och jag ser ju det på dig också, att du tycker inte heller att det är världens enklaste att sätta varje kvinna på rätt behandling. Så det känns ju liksom lite lugnande, men då tänker jag att det är ännu svårare att veta hur länge man som kvinna ska härda ut med sin behandling och hur mycket man ska våga experimentera eller inte experimentera och hur ofta man ska springa till sin doktor och så vidare.
Jag tycker att man, om man ska inte sätta mycket vikt på hormonell behandling, det är mycket annat som händer i livet. ibland tycker man att det bara där står gen och progesteron, men kvinnan är en helhet. Så det är inte bara hormonell behandling som kan hjälpa till, tyvärr.
Nej. Du, jag tänker på när man nu har hamnat i det här att man kanske blir av med sina vallningar och svettningar och sömnen blir bättre och fortfarande har det kognitiva som besvärande. Tycker du att man då ska fundera på att kombinera sin hormonbehandling med någonting annat? För det är många kvinnor som är redan innan de kommer i klimakteriet och får sina vallningar och svettningar eller liksom de typiska hormonella besvären har en nedstämdhet i botten och kanske har fått någon form av preparat mot alltså depression och så vidare.
Jag kan säga från min fyrkantig box från forskning och alla forskning som vi har läst. Om man pratar om depression till exempel eller välmående. Och det framkommer också många frågor, speciellt från vårdcentralen. Om man kan behandla depression med hormonell behandling. Om man kan säga så här att om kvinnan är till exempel 45 och har lite klimakteriebesvär, en stack av vallningar, lite svårt att sova. Och sen nästämhet eller depressionskänsla. Så depression är ett väldigt tungt ord. Det kanske känns bättre, ja, nästämhet. Såklart kan man testa hormonell behandling. Däremot enbart depression eller nästämhet finns i studier på att det inte svara på hormonell behandling. Så det är som jag brukar säga. Om det går inte bättre, då måste man fokusera på något annat, kontakta vårdcentral eller något annat.
Och har man med sig en behandling mot depression, nedstämdhet in i klimakteriet, kan man då också lägga på en hormonell behandling om nu vallningar och svettningar tilltar och så vidare. Jag tycker att det är jätteintressant det här, för att det gör ju också att du kanske hamnar hos flera läkare. Och det är ju viktigt där då att man som kvinna är noga med att berätta för alla sina läkare vad man får hos de andra, så att det finns en helhet. Jag tror att det finns en tilltro hos oss kvinnor att alla läkare har insyn i alla journalsystem, och så är det ju faktiskt inte. Så att man som kvinna kan ju faktiskt ha varit hos ett antal olika läkare och ha en sammantagen bild av läkemedel som inte gynekologen eller allmänläkaren har full insyn i.
Jo, det stämmer. Men när det gäller hormonell behandling, det går att kombinera självklart med antidepressiva mediciner. Sen är det många frågor som ska jag fortsätta med mina antidepressiva, fråga patienterna. Och jag tycker det är självklart, sen med tiden kan man i samband med vårdcentralen till exempel eller allmänläkare försöka trappa ner. Men om man, jag brukar inte lägga mig i om patienten redan har den insatt behandlingen.
Men du tycker ändå att det är viktigt att man är öppen och berättar vad man har för dig som gynekolog?
Ja, men självklart.
Hur vet man att det är dags att sluta med hormonbehandling eller börja trappa ner?
Vilka svåra frågor ställer du? Det, till att börja med, vi säger att med nydagens kunskap behöver man inte... tidigare brukade man säga patienten att du kan testa att avsluta eller göra uppehåll. Numera till och med avråder man för att göra sådana små uppehåll på ett år och så. Efter 5 år kan man ha ett samtal. Om man träffar sin läkare varje år, fine. Men om man träffar läkaren var 50 år, som vi kom på nyligen, det går att jag vill testa att trappa ner eller avsluta, fine. Men om de inte vill, för att det finns kvinnor som till exempel glömmer sina tabletter på landet och sen när de kommer tillbaka de mår jättedåligt, då är det ett tecken på att de kommer att må dåligt om de avslutar. Så det här med att sluta, det finns inte någon riktiga riktlinjer. Man måste som sagt evaluera den här risk-nytta-balans. Och sen såklart om patienten har fått en stroke mitt emellan eller har fått, jag vet inte, någon annan sjukdom, då måste man evaluera och fortsätta eller byta till en annan preparat.
Mm. Så att hur som helst så ska man inte hålla på att hoppa in och ut. Utan, och,
nej.
Och det är inte nej. Som i till exempel antidepressiva som man ska trappa ner väldigt, väldigt långsamt. Så är det inte med hormonbehandling, utan du kan få gå rakt från det ena till det andra så att säga.
Exakt. Sen är det mycket placeboeffekt helt enkelt. De flesta kan vi nog trappa ner. Det är bra.
Mm. Okay.
Jag kan säga att jag har från 40 till 80 patienter som använder hormonell behandling.
Hur menar du nu?
Att du har patienter som är från 40 år till 80 som
fortsätter. Ja, okej, okay. Åldersmässigt. Ja, jag förstår. Jag är med dig. Ja. Nej, men ja, det är intressant. Du, vi har pratat mycket om kontraindikationer tidigare. Och då, den kvinna som absolut inte ska ha hormonbehandling, det är ju då om man har en pågående bröstcancer framförallt. Och, eller nyligen har haft det. Vad säger man mer?
Jo, bröstcancer är den det går inte att använda hormonell behandling om man har eller haft. Och det betyder inte att du kommer att få ett ny cancer, men man kan inte aktivera sådana estrogenreceptorer som jag pratade nyss. Precis på det här man inte vet. En annan kontraindikation är stroke. Det är inte så vanligt hos unga kvinnor. Men stroke eller hjärtinfarkt är också en kontraindikation. Eller om man har till exempel en lever, stark leverpåverkan, leversaturation. De är ganska ovanliga. Så i praktiken finns enstaka kontraindikationer.
Mm. Jag är nyfiken då på om du ska spå framåt. Vad händer egentligen med hormonanvändning? Och finns det någonting som är intressant att observera hos dina kvinnor de senaste 3-4 åren? Vad som har hänt och vad du tror kommer hända framåt i det korta perspektivet?
Ja, det vänder. Då ser man när man är mycket mer öppet av att prata om klimakteriebesvär och att våga. Det är en sak. Jag tycker att framtiden är det som vi pratade nyss. Det här mittemellan varianter. Har jag klimakterie, har jag PMS. Den mittemellan varianten är fortfarande svårt att behandla. Så jag tycker att det är komplicerat. Men min känsla är att vi kommer att komma tillbaka till 80-90-talet. När man använder hormonell behandling till man var 80, som mina patienter.
Ja. Och hur många, om man idag säger att ungefär 7% av alla kvinnor har någon systemisk behandling med under några år av sitt klimakterium. Hur många tror du vi kommer ha om 10 år?
Oj, vad svårt. Jag vet inte.
För man säger ju att ungefär ungefär en tredjedel har ju så pass mycket besvär så att de faktiskt borde ha det. Men ungefär 70% av alla kvinnor upplever ju att de har ändå livspåverkande symptom. Sen tycker inte alla att det är så farligt att få någon vallning då och då. Och det finns väl ingen som helst. Jag menar, det finns ju inget syfte med att medikalisera varenda kvinna bara för att hon börjar närma sig klimakteriet. Det får vi ju inte få det att låta som. Och det, men jag tänker så här nu att en del som lyssnar på det här, de kanske känner att de har missat något tåg. Att man liksom säger, varför tog jag inte det här när jag hade chansen eller när jag var yngre?
Ja, exakt. Man kan inte börja med hormonell behandling och ha varit utan menstruation under 10 år. Så ungefär om man är 60-65. Då kan man inte börja. Apropå det så om besvären. Det här känns att vi kvinnor på något sätt orkar det mesta. Samma sak med blödningar. När man frågar en patient. Men du blödde 10 dagar. Har du inte märkt det? Jag har blött 10 dagar hela mitt liv. Men har du. Ja, men jag tycker att det var normalt. Och nu är det samma sak. Men du kunde inte sova. Ja, men det är alltid svårt att sova. Och sen när de börjar med hormonell behandling och de kan sova. De upptäcker vilken livskvalitet har jag missat. Och sen plötsligt när man börjar med estrogenbehandling till exempel på grund av vallningar. Då upplever jag att jag har inte mer runt i kroppen. Eller jag mår verkligen bra. Så det är ibland är svårt att fiska sådana besvär som man kanske har utan. Att man inte är medveten.
Men nu kom du ju in på det här med andra positiva effekter än att bli av med vallningar och svettningar. Till exempel det här med ont i kroppen. Om du har en kvinna som kommer till dig som säger att jag har fruktansvärt ont i mina leder, jag har svårt att träna och jag vet ju att jag måste göra det så att jag inte blir benskör och jag känner själv att jag mår inte bra energimässigt och så vidare. Det är ju egentligen då inte en indikation på att hormonbehandling är det som ska sättas in.
Jag håller med. Men... och då börjar man till exempel om hon är övervikt, då är det ingen idé att börja med hormonell behandling för att hon har smärta på grund och hon har många kilo på sig. Men om och sen jag vet inte, det kanske är personligt, men jag känner att när de säger så och jag börjar fråga, har du någon annan besvär till exempel, hur sover du? Nej, jag sover jättedåligt hela mitt liv. Men har jag blivit sämre sista till exempel 3 år? Ja, säger de. Så det finns nästan alltid en eller två besvär som de kanske inte märker. Torra slemhinnor, nedsatt libido. Det kommer inte på första frågan.
Nej, så du menar att ofta så sitter det här ihop så har man flera och då är ändå östrogenbehandling ett alternativ.
Men och sen exakt, då testar man om hon inte har kontraindikationer, då kan man testa 3 månader. Om patienten mår exakt lika dåligt, hon kan ha en problem, jag vet inte, artros. För att det är precis tvärtom. Många kvinnor som har varit hosterade med artros eller från vår central, de har inte hittat något. De kommer till oss och det var hormonell eller menopaus.
Men alltså, desto mer du och jag pratar nu, desto mer förstår ju jag vikten av att man träffar en läkare och diskuterar det här med. Alltså ni är för få.
Som vill prata.
Nej, men ni är för få som kan och vågar och har erfarenheten av att ställa rätt frågor och göra det här till liksom en korrekt helhet.
Nej, men jag håller med dig. Sen, jag tror att det viktigaste att ta av det här drama att oj, hormoner, oj, menopaus, oj. Jag brukar säga att man får första mens när man är 10-15 och sista mens när man är 50. Så är det livet. Man kan behandla, jo, det går att behandla, men att ta bort. Man behöver inte vara så stor professor för att kunna behandla. Det är ganska enkelt. Det måste man lite tala mod och prata med kvinnor.
Då tror jag att du har lite att jobba på när det gäller en del av dina kollegor faktiskt.
Men det är lätt, jag tycker om det här. Så det är inte svårt för mig.
Nej, men alla kan inte komma till dig. Du, på tal om kollegor, alla är ju inte så härliga då, vet vi ju. Det finns många kvinnor som känner sig väldigt förminskade och avfärdade. Och många blir frustrerade över att de inte tycker att de får hjälp och får gehör och sådär.
Jag kan säga att många patienter är inte nöjda med mig heller. Nej, absolut. När jag säger det som jag säger till dig, att så är det tyvärr. Ibland kan man inte behandla allt och då förstår jag att det finns en stor frustration. Och de skriver dåliga recensioner ibland också. Så det är inte allt smile-gubbe som de trycker. Inte ofta, men det händer ibland att man är så frustrerad och man inte hittar lösning. Då är man ledsen. Och speciellt, som sagt, hormoner är inte svaret på allt. Ibland mår man dåligt allmänt. Och östrogen hjälper inte allt. Mina kollegor, jag tycker att man måste hitta. Jag till exempel är inte bra för att behandla kvinnor som har till exempel ovariell cancer och så. Jag kan inte approach, jag har svårt att prata om cancer och jag har kollegor som är fantastiska för att prata om cancer. Och jag vet inte, man måste hitta sitt. Jag älskar att prata om hormoner och klimakterier, så för mig är det inte svårt.
Nej. Du, Natalia Kroos, fantastiskt att ha dig med här i Klimakteriepodden. Jag är jättetacksam.
Tack så mycket. Jätteroligt att prata med dig, Åsa.
Ja, men och det är spännande för att mycket är samma. Men i varje gång vi pratar om hormoner och hormonbehandling så kommer det fram något nytt. Och jag tror att det är många som lyssnar på det här som kommer uppskatta det här avsnittet. Så jag ett varmt tack till dig och för din
tack
tid.
Tack så jättemycket. Jag kan säga att det är inte svart och vitt. Det är det som är superviktigt, tyvärr, eller på gott och om. Alla vi är olika, så man kan inte tro att allt som jag säger idag kanske finns om ett år, ny forskning. Så det är det som vi måste vara öppet och säga. Ja, men förra året sa du att jag inte skulle använda, men nej. Och det är lite talamod kanske med hormonell behandling. Det brukar hjälpa. De flesta patienter som använder hormonell behandling på grund av vallningar och så blir väldigt nöjda.
Alltså förmånen jag har att få tala med de här otroligt intressanta människorna som är gäster och ställer upp för Klimakteriepodden, det är en ynnest. Det är otroligt att få tala med en klok och erfaren läkare som kan så mycket och har en sån enorm erfarenhet av att möta kvinnor och behandla med hormoner i klimakteriet. Tänk om alla kunde få den servicen. Så jag gör så att jag delar med mig så mycket jag kan till dig och du får hålla till godo med att lyssna. Och glöm inte att det kan vara otroligt värdefullt att ibland lyssna mer än en gång på avsnitten. Jag kan sammanfatta det här med: lider du av klimakteriesymptom som hindrar dig att leva ditt liv så som du skulle vilja, för att du sover dåligt, har ont i kroppen, hjärtrusningar, humörspåverkan, vallningar med mera, ja, då är det kanske en god idé att prova just hormonbehandling under en period. Utmaningen kan vara att hitta rätt form eller behandling som passar just dig. Men lyssna gärna som sagt på det här igen. Det finns många fler avsnitt att luta sig mot om du vill veta mer om hormonbehandling. Framförallt skulle jag då vilja slå ett slag för avsnitten med professor Tord Nässén. Och sök också efter avsnitten med gynekolog Hilde Löfqvist och även Angelica Lindén Hirschberg. Det här gänget är de som kan mest i Sverige och som faktiskt håller sig till riktlinjer och modern uppdaterad forskning. Så vill jag ge ett litet personligt råd. Glöm inte att du är unik och det som passar din väninna eller någon annan du har kontakt med kanske inte är rätt metod för dig. Och ha inte så bråttom med att utvärdera. Var lite tålmodig. Det är inte min bästa gren, men jag tränar på det. För en tid sedan så gjorde jag ett webbinar med doktor Naomi Flamholk om hormonbehandling. Massor med bra frågor och svar, så du kan hitta den här filmen i efterhand. Och den ligger på hemsidan womni.se, womni.se, under Fråga Womni om hormonbehandling. Det är ganska många frågor som är ungefär lika och svaren kanske också tangerar varandra, men alltid nyttigt att lyssna på flera. I nästa avsnitt så kör vi en liten omgång till med rubriken Coachen tipsar. Och då ska vi få lära oss mer kring kost och ätbeteende. Ganska bra att faktiskt fundera på vad vi ger vår kropp för bränsle och signaler. Tack för att du har lyssnat och hoppas du uppskattade det här avsnittet och känner dig lite klokare. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.